Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Det här är en person som har utövat systematiskt våld mot unga personer över nätet och har en extremt sadistisk läggning. Så att ja, han är ovanlig på det sättet att det är väldigt, väldigt grovt.
Huvudregeln är ju de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid brottstillfället. Det är de spår vi vill ha, inga andra.
Jag tror att det här är den gången som vi har fått mest puls, när vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Varför göras det sånt enormt besvär för att bli av med kroppen?
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Jag var ärlig så bondas jag fortfarande över det här.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Dalslands pedofilen, del 2. Välkomna till del 2 i historien om Dalslands pedofilen, den största groomingutredningen på västkusten. Och som jag sa i del 1, ni kommer att få höra en del vidrigheter i det här avsnittet, men tyvärr är jag tvungen för att ni ska förstå omfattningen av det som hänt och hur avskyvärt det här brottet är. Och som jag sa också i del 1, jag kommer inte att namnge mannen, inte av hänsyn till honom, utan till hans tre barn som jag antar genomlider ett helvete just nu. Den 29 april förra året genomförde polisen en gryningsräd hemma hos en trebarnsfamilj i Dalsland. Det var pappan i familjen polisen var ute efter. Hans IP-nummer hade nämligen dykt upp när polisen undersökte ett fall med en 15-årig flicka som kommit i kontakt med en man på Snapchat. En man som förmått henne att skicka en nakenbild på sig själv. Och när hon gjort det hotade han henne att sprida bilden om hon inte gjorde som han sa. Det blev ett övergrepp som varade i veckor, där han under hot tvingade henne att göra de mest vidriga saker på sig själv, filma alltihop och skicka till honom. Till slut bröt hon ihop hemma hos en kompis. Kompisen ringde polisen så snabbt kunde spåra mannens IP-nummer och den 29 april greps han alltså. Den som ledde utredningen var Ulf Andreasson på polisen i Vänersborg. Vad sa han själv då när ni förhörde honom i början?
Jag vill minnas att han sa någonting om att det var material som han hade fått till sig genom så kallade expose-grupper då. Grupper på Snapchat där man utbytte bild- och filmmaterial. Han förnekar ju då brott inledningsvis. Han vill inte kännas vid det han konfronterades med.
Kan du berätta lite om vad ni hittade då i den fortsatta undersökningen?
Vi hade ju 90 forensiker då som var knuten till det här ärendet och hade det som sitt ansvarsområde. Och det var ju ett digert material att gå igenom. Och hon fann ju då ganska snart väldigt grovt material. Flickor som fick göra grova övergrepp på sig själva. Man kunde ju se då att han hade filmat av chattarna med ett skärmklipparverktyg. Och så chattar kunde ju då säkras i anslutning till filmmaterialet som hade skickats. Och det fanns även bilder och filmer på honom själv i vissa sekvenser. Och alltså det vi reagerade för, det var ju att det var väldigt grovt. Det stack ut kan jag säga, jämfört med material som jag jobbat med tidigare.
Eva Jonsson, vice chefsåklagare, blev förundersökningsledare.
Ja, i det här materialet så hittade vi ju då, vi har ju hittat en stor mängd bilder och filmer, och det ledde ju till att polisen har ju då lagt ner stora resurser på att försöka kartlägga vilka de här flickorna är på de här bilderna och filmerna som vi har återfunnit. Och en del har vi då kunde vi ganska snabbt identifiera genom deras användarnamn, och för att man hade liksom, man kunde spåra deras konton på Snapchat, för det här är ju i stor utsträckning handlat om Snapchat. Och på det sättet så kunde man då kartlägga vilka de kunde vara och hålla förhör med dem.
Insatsen ledde alltså till den största utredningen av det här slaget i Västsverige. Utredarna lyckades identifiera 8 flickor i mannens dator. Den äldsta var 17 år, den yngsta bara 11. Och hon, den yngsta, var kanske den som drabbades hårdast.
I några fall så tog det betydligt längre tid, bland annat med den 11-åriga flickan som är värst drabbad i det här ärendet. Henne tog det längre tid innan vi lyckades identifiera. Men till slut så gjorde vi det. Och det var ju bra för hennes skull att vi gjorde det. För det har gjort också att hon kan få hjälp. Och vi fick ju också hennes berättelse då kring hennes möte med den här mannen. Och de gärningar hon har varit utsatt för.
Hur lyckades ni hitta henne?
Det var ju genom att vi hittade ett användarnamn som var specifikt som vi då på olika sätt spårade på via Snapchat så att säga. Men vi hade först en annan som vi trodde att det skulle kunna vara som vi höll förhör med som visade sig inte vara. Och sen så spårade man helt enkelt via det här användarnamnet en polis som har lagt ner jättemycket tid på att vi sitta och titta på Snapchat helt enkelt och söka på det här användarnamnet. Och till slut hittade man då en person som, och man kunde hitta ett telefonnummer som man kunde koppla till det här Snapchat-kontot då som visade sig gå till den här 11-åringens moster. Och så på det sättet kunde vi då ringa in den här flickan då och hitta henne på det sättet.
Det tjejerna utsattes för var alltså vämjeliga övergrepp de tvingades göra på sig själv. Filma detta och skicka till trebarnspappan som satt framför sin dator och njöt av makten. Gav han någon förklaring till det här? Ulf Andreasson igen.
Alltså det är svårt. Alltså han pratade vid några tillfällen om att det var någon form av dominansbehov. Och det nämnde han även under rättegången där på fråga att någon form av dominans.
Men utredningen visade att det fanns mer. Att det inte bara handlade om övergrepp på nätet. Det fanns material som tydde på att en av flickorna blivit våldtagen rent fysiskt också.
Det var ju ett av offren här då som i sitt förhör berättade att hon hade fått skicka väldigt omfattande, mycket film och bildmaterial till huvudpersonen här då. Hon berättade också då att hon under kontakten med honom blivit sammanförd med 2 andra män som hon då hade träffat fysiskt och haft sex med efter instruktioner då av huvudmannen. Och de övergreppen då skulle ju filmas och skickas till huvudmannen.
Det var han som hade arrangerat de här.
Ja, enligt henne var det ju så och han förnekade ju det under förhandlingen. Men och i ett fall så kunde vi ju hitta bevis då för att det hade filmats ett övergrepp och skickas till honom.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Den misstänkte trebarnspappan skulle alltså ha skickat en man till en av kvinnorna, instruerat henne att ha sex med mannen, filma akten och skicka tillbaks filmen till honom. Och det här hände inte bara en gång, utan 2, med 2 olika män.
Då kunde vi också hitta att hon hade träffat vid två olika tillfällen två olika män, och man hade också genomfört sexuella handlingar. Och i det ena fallet så vet vi ju att det filmades då på huvudmannens önskemål, för att vi kunde säkra spår av den filmen i huvudmannens telefon, och vi hittade motsvarande film hos en gärningsman som utförde den här, som vi då menar våldtäkten i verkliga livet.
Så när rättegången börjar är det tre personer som åtalats. Trebarnspappan för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt olaga tvång, övergrepp i rättssak och dessutom anstiftan av våldtäkt. De två andra männen, de som hade sex med ett av trebarnspappans offer, åtalades för våldtäkt. Den ena av dem är född 1990, den andra 2001. Efter månader av utredning, efter ett tålamodsprövande och tålmodigt systematiskt arbete av utredningsgruppen, skulle alltså saken prövas i rätten. Och den 23 mars i år kom Vänersborgs tingsrätt med sin dom. Och den blev en besvikelse för åklagarna och utredarna. Visserligen dömdes trebarnspappan till 5 års fängelse för att ha tvingat tjejerna att posera och utföra alla hemskheter på sig själva. Men han dömdes inte för våldtäkt av någon av dem. Och de två andra männen friades för våldtäkt. Visserligen hade de haft sex rent fysiskt med kvinnan, men den ene mannen hade haft kontakt med henne tidigare. Därför menar tingsrätten att det inte är säkert att det var trebarnspappan som iscensatte det hela, trots att det fanns textmeddelanden som tydde på det. Den andra mannen hade, enligt tingsrätten, ingen aning om att mötet med kvinnan var arrangerat av trebarnspappan. Han trodde att hon gjorde det här frivilligt. Men trots att de två friades dömdes ändå trebarnspappan för anstiftan till våldtäkt. Alltså att ha försökt förmå någon att våldta tjejer. Det syntes på textmeddelandena som polisen säkrat. Inte helt logiskt, om ni frågar mig. Trebarnspappan försökte förmå männen att begå våldtäkt och döms för det. Men de två som de facto hade sex med henne, de friades. Och för åklagare Eva Jonsson så blev domen lite av ett bakslag. Det är det som man som amatör kan reagera lite på. Det vill säga att huvudmannen, han blir dömd för anstiftan till våldtäkt. Men det är ingen som döms för själva våldtäkten.
Ja, och där har ju tingsrätten kommit fram till att det går att döma för anstiftan även om man inte döms för våldtäkten. Men vi menar ju också att det är lite konstigt att man... vi tycker ju att de här två männen då som har genomfört de här sexuella handlingarna i vart fall ska anses ha varit så oaktsamma kring hennes, om hennes medverkan har varit frivillig eller inte, så att de borde i vart fall ha dömts för oaktsam våldtäkt. Och det är det vi inte tycker att tingsrätten har prövat tillräckligt.
Domen blev 5 år för honom, huvudmannen, och de här två andra gick fria. Och vad jag förstår så är du inte nöjd med det.
Nej, det är jag inte. Jag tycker ju att, för det första så tycker jag att tingsrätten har, att straffet som dömdes ut för det som de de facto dömde honom för de dömde honom ju trots allt i ganska hög utsträckning för, det är bara egentligen en åtalspunkt som helt ogillad. I övrigt har de ju ändå dömt honom för de flesta av de här gärningarna vi åtalade, och då menar vi att det var alldeles för lågt straff. Vi hade ju yrkat på minst 6 år om man hade dömt så som tingsrätten nu dömde. Vi menar ju att det finns absolut utrymme för en straffskärpning här. Och sen så vill ju vi, jag kommer ju nu när jag klagar, jag vill ju att hovrätten prövar en del av de här frågorna i, också en del av de här rättsliga frågorna. Och med anledning av det kanske det kan också innebära att, då, att det blir ett högre straff. För vi yrkade ju, tingsrätten har dömt precis så som vi yrkade, så skulle det ju vara ett fängelsestraff inte understigande 10 år. Och tingsrätten själv skriver ju i sina domskäl att det är en sinkadus att man inte dömer för grov våldtäkt mot barn, men det blir grovt utnyttjande av barn istället. Och det är därför vi menar att då finns det ett skäl att låta hovrätten titta på det.
Ja, överklagan är inlämnad. En ny rättegång kommer att hållas nu i hovrätten. Och det finns en möjlighet att polisen kan få loss mer material. För man vet att mannen hade lagringsfunktionen iCloud i sin dator där bilder kan lagras. Problemet är att IT-teknikerna inte kom in i det molnet. För att få tillgång till eventuellt material där måste en amerikansk domstol ge tillstånd. Det här har skett förut i brottsfall i Sverige. Och Ulf Andreasson har låtit skicka en begäran till USA om att få öppna mannens iCloud. Men det finns ett problem. Det tar väldigt lång tid. Den amerikanska byråkratin är långsam.
Vi har ju skickat en rättshjälpsbegäran till USA. Vi vet att det fanns molnlagringstjänst, bland annat Dropbox. Vi kunde se att han hade tagit bort appar. Vi misstänker ju då att han har haft film- och bildmaterial lagrat där. Vi har inte fått någon svar från USA än. Den här begäran skickades redan i juni. Vi fick en begäran här under hösten om lite förtydligande och kompletterande uppgifter. Och sen har vi inte hört någonting. Så där är vi.
Sannolikheten att USA säger ja är väl ändå ganska stor. Det finns ju andra fall där man har gjort det. Och det här är ju så pass grovt. Så att, tror du att ni kan få anledning att fördjupa er i utredningen?
Det tror jag. Jag tror ju att vi kan få ett svar här. Och det är ju inte alls otroligt att det materialet då ger vid handen att vi får återuppta och eller starta nya förundersökningar. Det är inte alls otroligt.
Ja, sista ordet är kanske inte sagt. Utredningen kan komma att växa. Flera unga tjejer kan få någon slags upprättelse. Men jag återkommer till det jag började hela berättelsen med. Med den här bilden som jag hade i mitt huvud av mannen framför sin dator utförandes de mest vidriga övergrepp man kan tänka sig, samtidigt som hans egna barn ligger och sover i ett annat rum. Barn som ser honom som sin pappa. Barn han hämtar och lämnar. Barn som kanske är aktiva i den scoutförening pappan själv är med i på fritiden. Den här dubbelbilden. Hur funkar den? Är han båda personerna samtidigt? Å ena sidan pappan och andra sidan förövaren. Eller kan han stänga av den ena när han vill? Byta personlighet och bli den andra? Vara en perfekt scoutledare på dagen och en förövare på kvällen. Och så har de här två sidorna ingen koppling, inget gemensamt. I rättegången erkänner han en del och förnekar annat. Han antyder att han har ett dominansbehov att bestämma och styra. Men någon sammanhängande bild av den här mannen får man inte. Så jag ställde frågan till Jenny Yorstone, doktor i psykologi. Vem är den här mannen?
Ja, det här är en person som har utövat systematiskt våld mot unga personer över nätet och har en extremt sadistisk läggning. Han har ju också haft kontaktnät som han har spridit egenproducerat, kan man säga, material. Så att ja, han är ovanlig på det sättet att det är väldigt, väldigt grovt.
Han är samtidigt småbarnsfar själv. Och lever ett till synes helt vanligt liv. Hur får han de här två sidorna av sig själv att gå ihop, tror du?
Ja, det där är ju lite av en gåta. Men det är ju så att det är inte första gången som man ser den här typen av gärningsperson. Som kan på något sätt dela upp sig själv i en sida som alltså kan vara en helt vanlig, högt integrerad familjefar. Samtidigt som han förnedrar och utövar våld och hot mot personer som är dessutom minderåriga. Förklaringen till varför personer kan och hur det går till, så att säga. Det finns ju flera olika möjligheter, men det kan röra sig om en så här försvarsmekanism helt enkelt. Att man är duktig på att dela upp sig själv, att det som så att säga, konkurrerar, det man inte vill kännas vid, det är inte heller medvetet just här och nu. Utan när man gör det så är det så att säga driften att göra det. Man kan förstå det intellektuellt att det här är inte bra att göra, men så att säga driften är starkare så att man gör det ändå. Samtidigt så visar han på en viss medvetenhet om att han också har en problematik. Han beskriver i domen att han liknar det i en missbrukssituation där han då söker kickar. Och sen så åker han ner i såna här perioder av dippar då, och där han känner både skam och ett stort självförakt och att man på något sätt tappar kontrollen över sig själv. Men det har man ju också sett att personer som har den här sadistiska läggningen, de är ofta väldigt, alltså att man kan få en tillfällig kick av den här, att utöva det här och känna den här makten och kontrollen som man då har över en annan person. Och också njuta av att förnedra till exempel. Och att det är en väldigt tillfällig positiv, ger en tillfällig positiv kick. Som sen så att säga, gör att personen åker ännu djupare ner efter. Så det blir någon sån negativ loop i det hela. Så att man måste då fortsätta för att kunna uppleva de här kickarna igen.
Det jag funderar på är när han lever sitt vanliga liv och är på jobbet eller är med sina barn. Stänger han då av det andra? Och är, går in i den rollen helt och hållet? Eller ligger det här under medvetet hos honom hela tiden?
Ja, det där kan nog variera. Men att det finns någon slags medvetenhet i det hela, det gör det sannolikt. Men att han kan hålla isär det så pass bra så att han också kan fungera som en familjefar och gå till jobbet och ha de här helt vanliga kontakterna och kanske vara den här scoutledaren som han också har varit. Samtidigt så kan man ju tänka sig att han då kanske har valt att söka sig till scouterna och fortsätta då upp och vara ledare, att det också kan vara ett sätt för honom att ha tillgång till yngre personer.
Den här mannen har ju en dotter själv som är äldre än de offer som han nu har dömts för att ha gjort illa. Kan han så att säga med sin egen dotter inta en normal faders roll? Eller ser han henne också som någon slags liksom lockelse i de här sammanhangen?
Det tror jag varierar. Men ganska övertygad om att många av de här personerna som är då integrerade ser inte heller den kopplingen att det här skulle faktiskt kunna vara min dotter som blir utsatt för de här sakerna. Utan att de är duktiga på att hålla sär helt enkelt. Och det de gör i och med att det här sker mycket online så är det en slags avhumanisering. De objektifierar de här, det blir egentligen inte människor utan mer som spelpjäser eller aktörer i något slags rollspel som egentligen inte känns som mänskliga. Och det gör ju också att man kan så att säga ha en större distans till det hela.
När ärendet kommer till hovrätten finns det ett par juridiskt intressanta frågor som ska få svar. Om en person tvingar någon att utföra sexuella handlingar på nätet så är det våldtäkt om det sker i realtid. Men ska det inte också räknas som våldtäkt även om kvinnan filmar sakerna själv och sen skickar dem till förövaren? Och är det inte våldtäkt av de två andra männen, i alla fall oaktsam våldtäkt, om man har sex med en tjej på någon annans anvisningar, borde man inte kolla med tjejen först om det är okej? Om hovrätten tycker att det trebarnspappan utsatt tjejerna för är att betrakta som våldtäkt, ja, då kommer straffet att bli betydligt högre. Vi får vänta och se. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay.